Mitt under värsta energikrisen samlas länderna som bestämt sig. De som tröttnat på klimatmötenas resultatfattiga förhandlande och vill sluta använda kol, olja och gas så fort som möjligt. En vetenskaplig panel har sammanställt lösningar för att bryta världens fossilberoende. Så hur ska det gå till? Klotet idag om det unika klimatmötet i Santa Marta, Colombia. Jag heter Marie-Louise Cristola.
Timingen är ju helt otroligt bra, för att nu är det ju inte bara de klimatriskerna vi står inför, men dessutom Irankriget som smällde till och skapar en global energikris som ju troligtvis kommer att överskrida 70-talskrisen.
Johan Rockström, professor i miljövetenskap, är en av initiativtagarna till forskarpanelen som nu lanseras i Colombia. Ja, vad är det här för möte, Harald Andersson?
Ja, men det är ju ett klimatmöte för de länderna som vill gå före i klimatfrågan. Nära 60 länder är med. Man träffas för att man vill fasa ut användningen av fossila bränslen då och låta olja, kol och gas bli kvar i marken.
Mm. Och på plats i hamnstaden Santa Marta är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Hej Lotten!
Hej!
Det låter fint om dig där, bakgrunden.
Ja, det är soluppgång så fåglarna har också vaknat. Det var faktiskt de som väckte mig i morse. Men jag sitter här ganska nära den här konferensanläggningen faktiskt, där mötet drar igång här alldeles strax om någon timme.
Mm. Du har ju varit där och bevakat och pratat med folk under några dagar nu. Vad är din känsla nu när mötet i Santa Marta börjar närma sig slutet?
Ja, alltså det har varit lite rörigt. Jag har åkt mycket fram och tillbaka till olika hotell för att hitta personer som är lika förvirrade som jag. Men om jag jämför med FNs klimatmöte i Belén i höstas som jag också var på, så känns det lite liksom som en startup, tänkte jag på igår. Alltså att alla är väldigt engagerade, det är just lite kaotiskt. Men det känns att det är någonting nytt som man skapar, och det i sin tur skapar väldigt mycket energi tycker jag. Både som politiker jag möter och hos forskare och miljörörelsen. Alltså att man faktiskt tycker att nu kan vi göra någonting nytt. Och det i sig ger någon särskild aura till det här mötet.
Mm. Frustrationen var ju ganska stor efter förra årets stora FN-möte i Brasilien, Belén, COP30 som det kallades. Johan Rockström, som vi hörde här inledningsvis, han hör ju till dem som ganska länge har sagt att han tycker att de här stora klimatmötena börjar spela ut sin roll, för att, ja, han brukar säga att nu har vi förhandlat färdigt, nu måste vi börja agera och uppfylla alla löften. Så nu är det då ett helt annat upplägg, Harald.
Ja, det här F-ordet, centrala ordet på det här mötet, F-ordet fossila bränslen, det har ju knappt tillåtits att användas på förhandlingarna på FNs stora klimatmöten på grund av invändningarna då från fossilländer som Saudiarabien och Ryssland. Mm. Och de har ju kunnat bromsa förhandlingarna mycket på grund av FN-mötenas regler om konsensus, alltså att alla länder ska vara överens om det man kommer fram till, och det här har lett till ganska bleka och försiktiga slutavtal. Men nu handlar det alltså inte om den typen av förhandlingar, utan mer om att presentera färdvägar och lösningar för att göra oss kvitt fossilberoendet.
Mm, så nu vågar man prata om hur ska vi sluta använda fossila bränslen?
Ja.
Nagme Naziritussi, expert på klimat- och energipolitik vid Linköpings universitet och Utrikespolitiska institutet, sitter med oss i studion. Välkommen.
Tack.
Du, Johan Rockström säger här att det här är en unik chans att fasa ut fossila bränslen och en otroligt bra timing. Mm. Vad menar han då, tror du?
Ja, olika saker tror jag. Så dels den här energikrisen som han nämnde. Här har ju Sverige varit relativt förskonat. Men redan nu har vår regering pratat om behovet av ransonering längre fram. Mm. Och många andra länder har ju behövt stänga skolor, dra ner på temperatur, alltså vad heter det?
Ja, inomhustemperatur kanske.
Ja, och andra anpassningar. Så många har fått upp ögonen också då för fördelarna med ren energi ur energisäkerhetssynpunkt. Så du kallade det ett klimatmöte, men jag tror att beredskapsfrågan står också högt i det här mötet. Ett exempel då, EU har betalat 28 miljarder euro extra i import av bränslen den senaste tiden på grund av krigen. Och rena alternativ blir allt billigare. Så här har vi då en skillnad mot oljekrisen på 70-talet, för det finns andra alternativ.
Det finns andra alternativ, ja.
Och sen bara för att lägga till en annan aspekt, det är det här utlåtandet som kom från internationella domstolen i fjol om staters skyldigheter i klimatfrågan, där man verkligen understryker att stater har ett ansvar och skyldighet att agera i klimatfrågan genom att fasa ut fossila bränslen.
Okej, har det liksom skärpt läget då, menar du?
Exakt.
Mm. Men kan det handlar alltså lite grann om att världen nu det har gått upp för världen att det inte bara, vi ska inte bli kvitt beroendet av fossila bränslen bara för att det är viktigt för klimatet, utan nu blir det också en fråga om energisäkerhet och säkerhetspolitik till och med.
Absolut, så är det.
Och det här mötet i Colombia då, det har alltså ett helt annat upplägg än de vanliga FN-mötena som vi har vant oss vid. Vad tänker du om det?
Ja, som vi hörde här från Harald då, så har det varit ett låst läge i de här klimatförhandlingarna kring fossila bränslen under en lång tid. Och man har ju insett att det behövs komplement. Och COP28 som var i Förenade Arabemiraten, där fick man ändå in en skrivning att världen ska röra sig bort från fossila bränslen. Men frågan har varit, hur gör vi det här? Hur ska vi lyckas med det? Och det finns ju många koalitioner av länder som är ambitiösa och vill gå före.
Mm.
Men det här mötet, det är historiskt, för att här vill man arbeta konkret. Till exempel med att ta fram ett nytt globalt avtal kring hur den här utfasningen ska gå till.
Mm.
Som inte bara tittar på konsumtionssidan, men också producenter av fossila bränslen. Alltså till exempel då Norge som ändå producerar mycket bränslen, minskar sina utsläpp hemma. Men hur ska de trappa ner sin produktion helt enkelt?
Precis, och då är det alltså en koalition av de där länderna som vill gå före, som vill bli på något sätt spjutspetsar, som samlas här i Colombia nu.
Ja, tanken är att skapa ett momentum för att få in frågan sen i klimatförhandlingarna.
Mm. Men du nämnde Norge här, och det är ju flera gas- och oljeproducerande länder som Norge och Kanada som är där.
Mm.
Men inte Ryssland, inte Saudiarabien som tillhör de som brukar sätta käppar i hjulet under FN-mötena. Då alla länder, som du sa Harald, måste vara då överens om sluttexterna. De är inte inbjudna, det är inte heller USA faktiskt, de är inte ens inbjudna. Och enligt Johan Rockström så var ju förhoppningen att det skulle bli ett högministermöte, men det verkar inte riktigt ha blivit så. Det är inte så många ministrar på plats, eller hur Lotten Collin? Det är inte så många ministrar från andra länder heller som har kommit till mötet, om jag förstod det rätt.
Ja, så jag tittade på listan, deltagarlistan, sen kan ju saker ha ändrats, men där såg det inte ut som att det var jättemånga ministrar, utan ganska många på andra nivån, alltså underministrar eller liksom departementssekreterare och liknande.
Mm. Mm. Sverige har ju sin chefsförhandlare Mattias Frumeri på plats, men inte någon minister, inte vikarierande klimatminister till exempel Johan Britz. Och det vet jag att du är kritisk till, Nagme. Varför då?
Ja, jag ser det här ju då som en missad chans. Det här är en historisk konferens. Sverige skulle genom en minister ha haft möjlighet att visa upp lösningar och samtidigt visa politiskt stöd för idén kring utfasning av fossila bränslen. Och klimatambassadören är ju där och han kommer göra ett jättebra jobb, men det är inte samma tyngd som om en minister hade varit på plats. Så det jag är kritisk mot är att Sveriges internationella klimatröst har försvagats, trots då att regeringen säger att klimatfrågan är en global fråga.
Mm.
Så här hade man en chans att visa att man tar klimatfrågan på allvar. Jag vet att många företag är besvikna att ingen minister är där. Civilsamhällsaktörer har också varit kritiska. För det skulle ha varit ett viktigt sätt att visa att Sverige vill vara en konstruktiv kraft i arbetet med att fasa ut fossila bränslen.
Lotten Collin, du har ju pratat med Johan Rockström som är en av initiativtagarna här. Han var väldigt besviken, vet jag, över den svenska regeringens svaga närvaro i Brasilien. Då var ju miljöminister Romina Pourmokhtari hemma. Nu har ju du pratat med honom igen, som sagt. Vad har han sagt om Sveriges engagemang den här gången?
Han var ganska diplomatisk, måste jag säga. Han sa att det var bra att regeringen skickade fru Meri hit. Han välkomnade EUs närvaro. Och sen poängterade han ändå, skulle jag säga, att det inte är för sent att hoppa på det här tåget. Alltså att fler länder som kanske har varit avvaktande, och där tror jag att han skickade en så att säga, pil mot Sverige, men att man ansluter sig ännu mer sen. Sen poängterade han faktiskt att det är faktiskt en hel del fossiljättar här. Alltså Brasilien, Kanada, Norge. Så att, tycker nog att han fokuserade på det positiva ändå.
Mm. Vi har ju försökt nå vikarierande klimatminister Johan Britz här för en kommentar om varför regeringen väljer att hålla låg profil. Men de hänvisar då till Mattias Frumeri, klimatambassadören. Harald Andersson, forskningen är ju tydlig med vad som behövs om vi ska ha någon chans att undvika de värsta klimatförändringarna. Hålla oss under 2 graders medeltemperaturökning vid slutet av det här århundradet. Alltså utsläppen måste minska väldigt kraftigt varje år. Jag tror det är omkring 5% per år för att klara 1,5 graders mål eller komma tillbaka till det. Men istället så fortsätter ju utsläppen att öka globalt med omkring 1%. Hur ser prognoserna ut framåt?
Ja, om man tittar på länderna som tillsammans står för majoriteten av den fossila produktionen i världen. Mm. Då rimmar inte deras utvinningsplaner med de här klimatmålen. Jag har kollat på Stockholm Environment Institutes så kallade Production Gap Report från förra året. Och den visar att tillsammans så planerar de här länderna att producera mer än dubbelt så mycket fossilt bränsle än vad som skulle vara i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Då. Och det här gapet mellan fossilproduktionen som planeras och klimatmålen ökade också sedan den förra rapporten som kom 2023.
Mm. Och det här är ju ändå inte de allra senaste siffrorna, Nagme. Sen den senaste rapporten skrevs här så har ju USA gått in i Venezuela och lovat börja utvinna deras tjockolja som hittills har sett som alldeles för dyra att plocka upp. Och det handlar om världens hittills största kända oljereserv. Så hur skulle du beskriva det här gapet nu mellan vad som borde göras och vad vi verkligen gör?
Ja, men det är ett allvarligt läge. Vi vet ju att Trump-administrationen uppmuntrar till mer oljeproduktion, både i Venezuela och i USA. Och Venezuelas olja är väldigt smutsig med höga utsläpp jämfört med annan typ av olja. Och på det så hörde vi i veckan att Förenade Arabemiraten har meddelat att man går ut ur OPEC. Precis. För att kunna sälja mer olja. Mm. Så det pekar ju också på att produktionssidan går åt fel håll helt enkelt. Men det vi ser samtidigt är ju att det har fört med sig en acceleration av grön omställning i takt med oljekrisen. Och vi vet att de nästan 8 miljoner elbilar som rullar på EUs gator sparade 46 miljoner fat olja förra året.
Mm.
Vi har sett ökad utbyggnad av förnybart i många länder. Men det som oroar mig, det är att i det här läget så gör olje- och gasbolag enorma vinster. Och då finns det en risk då för att längre fram så ser vi allt mer politisk påverkan från de här bolagen som vill stoppa omställningen.
Hmm. Ska vi säga något kort också, Harald, om fossilsubventionerna? Det är ju också något som tas upp här på mötet, att de måste man sluta med. För att världen fortsätter lägga väldigt stora summor på direkta stöd till fossilverksamhet, eller hur?
Ja, vi la globalt runt 11 biljoner, biljoner kronor på direkta subventioner av fossila bränslen år 2024.
Det är en obegripligt stor summa ändå.
Ja, och det kan man ju jämföra då med 2,3 biljoner. 11 biljoner på fossila och 2,3 biljoner på förnybara energikällor. Och det är enligt en analys av tankesmedjan International Institute of Sustainable Development. Och den största delen av sådana här fossilsubventioner går till att sänka priset för konsumenter, alltså skattesänkningar på bensin och diesel. Och här i Sverige har ju till exempel regeringen med Socialdemokraterna i ryggen lagt fram ett förslag om att sänka skatten på bensin och diesel till EUs miniminivå senare i år.
Så världen ger fortfarande ungefär 5 gånger så mycket stöd till fossil energi som till förnybar, trots att den frågan också har diskuterats i decennier. Och nu när energipriserna stiger så går fler länder in med ännu mer stöd genom att sänka skatten på bensin till exempel. Nagme, vad säger du? Skulle man kunna göra på något annat sätt?
Ja, tyvärr så känns det som att många länder inte har lärt sig läxan från förra kriser. Vi vet att vi har en bristsituation och det har ju kommit bred kritik med den typen av politik. Inte bara från miljöhåll, men från ganska bred kritik då. Att prissignalerna är där för att vi har en bristsituation. Så alternativen är ju mer riktade insatser. Till exempel billigare kollektivtrafik som vissa länder inför, utökat elbilsstöd, mer riktade typer av bidrag för att kunna hjälpa sårbara grupper i det här krisläget. Så det finns ju gott om exempel på andra länder som har förslag som minskar oljeberoende samtidigt som man skyddar sårbara grupper.
Mm. Och det här vad man kan göra istället, det är väl någonting som den här globala vetenskapspanelen som lanserats på Santa Marta-mötet nu också ska ge. Den ska ju försöka vägleda länder som vill ställa om sina ekonomier bort från fossila bränslen. Och det beskrivs som en av de viktigaste pusselbitarna på mötet, eller hur Lotten?
Ja, den presenterades ju här i mötets inledning och det som är nytt med den om man då ska jämföra med IPCC, FNs klimatpanel, så är det att de säger att de just ska våga ta i politiskt svåra frågor, gå ner på landnivå och sektorsnivå, rådge länder om hur de ska kunna minska sitt beroende av fossila bränslen eller hur de då ska kunna minska sin oljegas, kolproduktion. Det blir en sorts applicerad forskning helt enkelt, vilket då också pekats ut av en del faktiskt som lite problematiskt eftersom att det kanske finns en risk att man undergräver den konsensus som finns kring IPCC eller gör att forskningen blir liksom politiserad om man rådger en politiker och sen blir det val och så kommer någon annan till makten som inte tycker att man gjorde rätt och så vidare. Men det är hur som helst. Liksom en av de viktigaste skulle jag säga sakerna som har kommit ur det här mötet är just att man vill gå ner på mer konkret nivå och försvinna från bara forskarrapporter och istället börja rådge länder om hur de ska göra i praktiken för att uppnå sina klimatmål.
Mm. Du nämnde ju FNs klimatvetenskapliga panel här, IPCC, som sammanfattar kunskapsläget när det gäller en forskningen helt enkelt om klimatförändringar och vad man kan göra åt det och sådär. De har ju regelbundna rapporter, men det är inte tänkt att den här nya vetenskapliga panelen ska ersätta IPCCs arbete på något sätt, säger Johan Rockström.
Nej, alltså vad vi gör med den här vetenskapliga panelen det är att vi jobbar tillsammans med IPCC-forskare, men vad de kommer göra i det här fallet det är att uppdatera varje år och dra ner datan ner på landnivå så att vi kan säga till Colombia eller till Tyskland eller till Indien okej, vad behöver ske 2027, 2028, 2029, 2030? Vi har en tidshorisont fram till 2035. Vad behöver göras i varje sektor? Stålindustrin, byggsektorn, jordbruket, transportsektorn, på land, på du vet, alla sektorer och ge uppdaterade snabbare vetenskapliga input till processen.
Snabbare vetenskaplig input och också ge råd liksom ner på landnivå. Vad tror du om det sättet att jobba, Nagme?
Ja, jag ser det som ett bra komplement till IPCC. IPCC har ju blivit väldigt tungrot på grund av att länder försöker överföra konflikter från klimatförhandlingarna in till IPCC. Där även länder sitter med och bestämmer. Så det behövs snabbare processer. Både för att forskningsläget går så snabbt, men också för att verkligheten förändras väldigt snabbt. Så det här kan ju vara en bra möjlighet att stötta länder för att ta fram holistiska övergångsplaner för att fasa ut fossila energislag, och det finns en efterfrågan på den typen av expertis.
Okej. Och den här panelen ska då också kartlägga de mest effektiva politiska verktygen, säger de, för att lyckas i omställningen. Och vad kan det handla om då? Vad är det liksom för verktyg?
Ja, alla vet ju att det behövs en omställning som sker på ett rättvist sätt. Så det handlar om hur kan man fasa ut subventioner som inte skadar sårbara grupper. Hur kan man göra det fossila dyrare genom exempelvis koldioxidskatter och sånt som också inte skadar sårbara grupper. Men det kan också handla om juridisk expertis. Vi vet till exempel att i flera investeringsavtal så finns det klausuler som gör det svårt att fasa ut fossila bränslen. Så där behövs det också annan typ av expertis.
Mm. Och jag vet att du tycker att ett argument för att Sverige skulle vara med är för att vi skulle kunna ha en del att bidra med just det här som föregångsland.
Exakt. Jag ser Sverige som ett land med bred expertis. Vi har kommit relativt långt med utfasning av det fossila. Vi var bland världens första att införa koldioxidskatt. Vi hade en stor utfasning av oljepannor. Vi har kommit långt i elektrifieringen. Och så har vi ett klimatpolitiskt ramverk som då hjälper politikerna att arbeta konkret med de här frågorna. Och alla sådana lärdomar är väldigt viktiga att dela med sig av.
Mm. Ser du någon risk med att just det här som Lotten tog upp här också, att forskare, ja, men när man ska gå in och rådgöra mer eller ge mer råd helt enkelt till politiker och andra, att man liksom forskarna kliver in i en roll som de inte borde ha, att det påverkar deras legitimitet kanske till och med?
Ja, det finns absolut en sån risk, men det beror ju såklart på hur det görs. Så länge det är rådgivande och det verkar vara syftet, så är det ju fortfarande upp till politikerna att ta ställning till olika alternativ. Men detaljerade råd kan ju bli svåra att formulera om det inte görs på ett inkluderande sätt där man liksom tar med olika perspektiv, eftersom det här är ganska stora normativa frågor också.
Mm. Jag tänkte, ska vi nämna några, Harald, av de här viktigaste punkterna som panelen föreslår här?
Ja, man kan ju nämna det att man råder ju då regeringen att ta fram allomfattande planer för att fasa ut fossila bränslen då. Och att ta bort juridiska, finansiella och politiska barriärer för det där. Och där ingår också att inte tillåta nya satsningar på fossil energi. Man råder länderna att införa omedelbara åtgärder för att minska utsläpp. Fasa ut fossilsubventioner, det har vi varit inne på.
Mm. Och inte förlita sig på falska lösningar, sa de något om.
Ja, en grej där som de går in på är det CCS, det här med koldioxidinfångning. Man menar ju det att det kan ju inte fungera som en storskalig koldioxidsänka i framtiden så att säga, utan den teknologin tar ju bara upp någon bråkdel av en procent av de globala utsläppen idag, och att det skulle kunna skalas upp och ta upp en stor del av de globala utsläppen, det ser de som en falsk förhoppning.
Lotten, du ville komma in här tror jag.
Nej, jag bara skulle säga det att när jag pratade med Rockström här på konferensen häromdagen så sa han faktiskt att den här 12-punktsplanen som ju lanserades också inför mötet, att det är inte forskarpanelen som står bakom den, utan det är någon slags mer som en, vad ska jag säga, en avstamp för att ha en diskussion, men forskarpanelen har ännu inte så att säga gett några specifika råd, utan det här är sånt som... Sen frågade jag Johan Rockström om en del av de här sakerna som Harald tar upp, och då var det saker som han generellt ställer sig bakom, men han ville poängtera ändå att det är inte den här vetenskapliga nya panelen som skrivit de här råden.
Ja, vad bra, då fick vi det allra sista från Colombia. Och du, Lotten Collin, Colombia är ju värdland också och står i fokus här. En av världens största kolexportörer faktiskt, som också har oljeproduktion. Men som nu sagt att de ska följa en vetenskapligt belagd plan för att fasa ut alla fossila bränslen. Och hur tänker Colombia göra då?
Ja, alltså den här konferensen kom ju mitt i en valkampanj i Colombia, eftersom att Gustavo Petro, då presidentens tid, är snart slut efter 4 år. Och i Colombia finns inga omval, så att nu blir det frågan om vem som blir hans efterträdare. Och han har faktiskt inte, han gick ju till val på att genomföra en grön omställning och med väldigt radikala förslag, och många av dem har inte gått igenom. Han har inte lyckats riktigt så bra som både han och antagligen hans väljare önskade sig. En del av de här mer radikala förslagen har fastnat i kongressen eller i domstolar eller bara i trög administration. Men faktum är att ett område sticker ut som där man faktiskt har lyckats med mer än vad man till och med föresatte sig, och det är solenergi som har vuxit väldigt kraftigt under de här 4 åren. Och för att illustrera det så var jag faktiskt med igår när regeringen invigde sin första statligt finansierade solcellspark i en fattig småstad eller by, till och med några timmar bort här från Santa Marta, där elförsörjningen faktiskt har varit ett jättestort problem. Så jag tänkte vi kan höra det.
O sea, cuando voy a licuar, tengo que desconectar la nevera.
Okay.
Porque no puede con la nevera y la licuadora a la vez.
Så fort jag ska använda mixern så måste jag koppla ur kylen. Samma sak om jag ska ladda mobilen, säger Maria Alejandra och pekar på det enda eluttaget där det svarta kylskåpet är inkopplat. En röd och en svart elkabel slingrar sig längs väggen och i taket hänger en ensam glödlampa i eltejp. Allt är ihopkopplat av en granne som Maria Alejandra betalat för att klättra upp i elstolpen utanför på gatan och fixa en kabel med lite ström. Min mamma som bor här borta har också kopplat upp sig så här. Men för några månader sedan började en av kablarna hos henne brinna och hela hennes sovrum brann upp. Kläderna i garderoben, madrassen, taket, allt blev till aska. Maria Alejandra bor i den lilla byn Pivihai några timmar från den colombianska karibiska kusten. Hon har varken kommunal el eller vatten. Framförallt eftersom hon bor i ett slumområde. Men även om elbolaget skulle erbjuda henne att kopplas in mot det riktiga elnätet så skulle hon inte ha råd. Hon lever på ströjobb som städerska och tar hand om sina 2 döttrar helt själv. Ett kvarter längre upp på gatan har alla hus kommunal el. Utanför ett av dem sitter Luz Marina Pacheco och väntar på sin dotter som är och betalar elräkningen.
Porque ya viene tan caro, el otro día pagaba 80.000 pesos.
Ungefär en tredjedel av min pension går till att betala elräkningen, säger Luz Marina. Trots att jag bara använder kyl, lampor och en liten fläkt på kvällen. Jag försöker spara på allt annat för att kunna betala elen varje månad. Temperaturen är 34 grader, trots att det bara är förmiddag. På gatan går människor förbi med paraplyer som skydd mot solen. På väg till ett regeringsevenemang för att inviga en solcellspark. Först sa de att presidenten skulle komma hit. Vad är det nu han heter? Petro. Men nu ska någon annan komma, säger Luz Marina Pacheco. Det enda som spelar roll för mig är att elen blir billigare. Och det tror jag när jag ser det. I ett stort vitt tält i utkanten av byn dansar skolbarn till regeringens specialskrivna solenergisång. Det här är första gången en statligt finansierad solcellspark invigs i Colombia. I slutet av sången hörs helikopterljud ovanför tältet och en kvinna ropar att nu kommer ministern. Colombias gruv- och energiminister Edwin Palma håller tal om hur Colombia går i bräschen för kampen mot den globala uppvärmningen och anklagar oppositionen för att finansiera sina valkampanjer inför presidentvalet senare i maj med pengar från fossilindustrin. Publiken fäktar sig med pappsolfjädrar med texten Colombia Solar och väntar på det som de lockats hit för. Ett lotteri med 2 åtråvärda priser. En tvättmaskin och ett kylskåp. När ministern fått en rundvisning av solcellsparken ska han tillbaka till helikopterplattan där han ska flyga till klimatkonferensen i Santa Marta. Jag får göra en intervju i bilen dit.
Este tipo de proyectos tienen un gana-gana. Primero porque se quedan en la comunidad. Y segundo porque uno compromete a la comunidad a generar su propia energía.
Vi vill göra platser som Pivihai självförsörjande på energi.
genom solcellsparker och genom att sätta solpaneler på hustak. Resurserna stannar i byn och elräkningarna kommer bli 60-70% billigare, säger Edwin Palma. Den colombianska regeringen har bara 3 månader kvar vid makten. Och jag frågar Edwin Palma om han tycker att de lyckats med den gröna omställningen som president Gustavo Petro lovade när han valdes för 4 år sedan. Vi har inte lyckats med allt som vi ville göra. Men just i fallet med solenergin har vi faktiskt gått från 1-17% i energimatrisen. Med vindenergi däremot har det gått sämre. Protester och blockader från ursprungsbefolkning har gjort att företagen inte kunnat etablera vindkraftsparker trots att allt är klart för att börja bygga. Och så ville vi beskatta olja, kol och gasindustrin. Och det förslaget stoppades i domstolarna. Och våra förslag att ta bort subventioner och skattelättnader för olja, kol och gasbolag har också mött hårt motstånd, säger Edwin Palma. Men, säger han, Colombia, en liten oljeproducent, har i alla fall fått hit över 60 länder för att prata om hur vi ska sluta vara beroende av fossila bränslen. Mitt i en oljekris, krig och Trumps ständiga attacker på grön energi.
Ja, så satsningar på solenergi går bra, vindenergi lite mindre bra i Colombia-lotten. Men de är ju också en fortsatt stor fossilproducent med både kolgruvor och oljeproduktion. Och hur går det med utfasningen av det då?
Ja, alltså oljan är ju på väg att ta slut i Colombia. 7 år ungefär beräknas den fortfarande kunna exporteras. Så den kommer ju på något sätt fasas ut av sig själv, kan man säga. Det är mer komplicerat med kolgruvorna. Särskilt eftersom att det där blir så himla tydligt att det här, den här energiomställningen är en ekonomisk omställning. Alltså, det finns ett jättebra exempel här, bara någon timme härifrån, med gruvjätten Glencore, som ju är en av världens största, om inte den största kolproducenten. Och man stängde en kolgruva här för några år sedan i samband med pandemin, och tusentals människor blev arbetslösa, och nu kommer säkert fler. De kommer troligen stänga ytterligare en kolgruva i Guajira, här också i närheten, flera tusental till. Frågan är då, precis som vid den andra gruvan, vad ska hända med det förstörda landskapet? Vad ska hända med alla de här människorna? Och häromdagen här på konferensen så frågade jag faktiskt José Vega Araujo, som jobbar på Stockholm Environment Institute. Han kommer från det här området, så jag frågade honom om det här, hur man ska kunna, så att säga, genomföra de här stängningarna i praktiken.
It needs to be planned, it needs to be gradual, it cannot be from one day to another. The international community should be looking more at, for instance, issues like funding or financing this. What sort of support is needed?
Stängningen av kolgruvorna måste ske planerat och gradvis. Det kan inte ske över en natt, sa han då, José Vega Arrojo, på Stockholm Environment Institute. Och han säger ju också att Colombia måste få stöd från omvärlden för att klara det här. Så vems ansvar är det egentligen att se till att människorna som är beroende av kolet i Colombia och på andra ställen får stöd när det fasas ut då, Lotten?
Jag frågade faktiskt, som vi hörde, energiministern här alldeles nyss. Jag frågade honom också om detta, och då sa han nej, men det är både företagen och staten som tillsammans måste sätta sig ner och komma överens om vem som ska göra vad. Men det här kompliceras ju också, precis som vi hörde Nagmen prata om förut, att det finns avtal som går långt tillbaka i tiden och som kanske inte stipulerar alls den verklighet som vi ser idag. Men José berättade att kolgruvorna står för runt 60% av skola, vård, alltså budgeten i regionen La Guajira till exempel, som är en av Colombias fattigaste. Och det finns ju inget liknande system för royalties från vind eller solenergi eller så. Så att, och därtill då även arbetstillfällen som försvinner. Så att det här är ju ett jättesvårt problem, och lokalbefolkningen och för den delen regionalpolitiker och så ser ju inte nödvändigtvis hur den här omställningen ska gynna dem.
Nej. Nagme Naciritussi, som ju är expert på klimat- och energipolitik. Det går inte att stänga gruvor över en natt förstås, när så många människor är beroende av det här. Så vad finns det för lösningar? Vad skulle Colombia kunna göra här?
Ja, som vi hörde så finns det ju ett behov av en ordnad omställning. Och för det så behövs ju politiskt ledarskap. De behöver planer kring hur det här ska gå till. Och de behöver finansiering. Och där i klimatförhandlingarna så har det ju utlovats pengar till att hjälpa fattigare länder att ställa om. Men de pengarna har inte alltid levererats.
Nu menar du FNs stora klimatförhandlingar?
Precis. Mm. Och det handlar inte bara om rena pengar utan också om tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad mer generellt. Så där, det är därför man behöver det här internationella samarbetet där man hjälps åt.
Johan Rockström har talat om att Världsbanken skulle kunna ha en roll att spela här, men också att man skulle kunna tänka sig ett helt nytt system där företag som vill klimatkompensera istället för att plantera träd i Afrika, som man sa, skulle kunna alltså på allvar hjälpa till då istället med ge Colombia stöd så att de kan stänga sina kolgruvor. Alltså behöver man tänka helt nytt här?
Ja, i litteraturen så pratas det om behovet av transformativ klimatfinansiering. Att den behöver skalas upp, men den behöver också bli mer effektiv. Så det finns mycket arbete kvar som behöver göras där.
Mm. Och är det sådana svar eller lösningar som den här forskarpanelen då kanske skulle kunna komma med?
Det är en av de viktiga uppgifterna här, tror jag.
Mm. Men det är ju en enorm omställning vi pratar om här. Om alla länder skulle göra allvar av de här vackra orden och på riktigt börja lämna den fossila eran bakom oss. Alltså ur ditt forskarperspektiv, vad skulle behövas?
Det behövs många detaljerade planer, och vi vet ju att planer inte alltid fullföljs, men det är en bra start. Sen behöver man då veta vem som ska göra vad och hur den här finansieringen ska komma till. För att även om solenergi, vindenergi, batterilagring och allt sånt blir mycket billigare, så sker omställningen inte per automatik för det, utan det behövs politiska beslut.
Mm. Vi pratar alltså om det här första unika mötet i Santa Marta, Colombia, där ett 60-tal länder som vill gå före, som liksom vill bryta sig loss ur klimatförhandlingen, kan man ju säga, där det förhandlas mycket men där man tycker att man inte agerar på sina löften. De här länderna vill ju att det ska gå fortare, de vill liksom bli någon sorts föregångare, kan man ju säga, som kanske kan få med sig resten av världen. Om de nu, det är närmare 60 länder på plats, om de skulle enas om att aktivt fasa ut fossila bränslen, hur stor skillnad skulle det kunna göra, Harald?
Ja, det är ju svårt att säga, men enligt arrangörerna för konferensen så representerar de länder som är på plats hälften av världens ekonomi räknat i BNP. Och om hälften av världens ekonomi kommer överens om en då trovärdig plan för att faktiskt fasa ut fossil energi, då kommer ju den globala energimarknaden reagera på det här. Länderna som medverkar på mötet står också för runt en femtedel av den globala produktionen av fossila bränslen och runt en tredjedel av efterfrågan på fossila bränslen. Och fossilindustrin förlitar sig lika mycket som alla andra industrier på en förväntad efterfrågan i framtiden då. Och det blir ju inte lika självklart att satsa på att pumpa upp ny olja, att bygga nya raffinaderier om efterfrågan förväntas att minska då.
Mm. Johan Rockström här, som vi har hört genom programmet, han har ju sagt att den här vetenskapliga panelen ska kunna fungera som någon sorts trojansk häst på FNs kommande klimatmöten. Vad handlar det där om?
Jo, men vi beskrev ju det tidigare här hur fossilfrågan, F-ordet, knappt har berörts på FNs tidigare möten då, med undantag för COP28 i Dubai. Men det är nu planerat att den här vetenskapliga panelen ska få presentera sina idéer och resultat, den här nya vetenskapliga panelen för utfasning, att de ska få presentera sina idéer och resultat på i alla fall de två kommande FN COP-mötena. Och på det här sättet ska frågan om fossila bränslen inte kunna tystas ner på samma sätt som den har gjorts tidigare.
Mm. Det här att de här länderna samlat har en ganska, alltså deras ekonomier i sig är så viktiga, så att om de börjar agera så kan det faktiskt få en påverkan. Vad tror du om det, Nagmena Sirituzi?
Ja, det är det som är det hoppfulla i det här, att vi har sett flera ekonomier röra på sig. De försöker minska konsumtion av olja, och då får ju, som Harald sa här, att producenter svårare att motivera sina investeringar. Så det är viktigt att komma ihåg att stenåldern tog ju inte slut för att världen hade slut på stenar. Och för att det här ska då ske med olja och gas, så behövs det politiska beslut som accelererar omställningen på ett ordnat sätt. Och därav kommer min kritik då mot att ingen svensk minister är på plats, för att det är viktigt för regeringar och politiker att engagera sig i den här viktiga frågan.
Mm. Men nu sa ju du i början av programmet också, vi nämnde Venezuela, där finns det en ny stor oljereserv att börja pumpa upp, och vi nämnde också, vad var det nu, Förenade Arabemiraten som har gått ur OPEC. Det verkar som att det är liksom, det står och väger här då.
Så är det, och det är därför desto viktigare att länder som tycker att det här är en viktig fråga agerar i det.
Mm. Jag läste en kommentar på tal om det här i The Guardian, som skrev om den här koalitionen av länder som nu samlas i Colombia, och sa att det här är deras hemliga vapen, att de tillsammans kan fungera som en ekonomisk supermakt jämförbar med både USA och Kina. Om de nu skulle lyckas, om de är trovärdiga, så skulle kunna skicka, citat, chockvågor genom finansmarknader till ministerier och chefer runt om i världen, skriver The Guardian. Och Johan Rockström, som alltså är en av initiativtagarna till den vetenskapliga panelen som lanseras nu på klimatmötet i Colombia, han talar om en social tipping point.
Det är ju över en fjärdedel av världens länder, och vi vet att när du får över 25% av aktörer som börjar visa vägen till ett nytt beteende som dessutom är bättre än det historiska beteendet, så finns det en chans att du också går över en social tipping point som gör att det inte går att stoppa utvecklingen. Och vi ser en elektrifiering som går så fort, inte bara liksom i Europa, utan det är så många exempel på länder i världen. Så jag tror ju att det här kan mycket väl vara liksom stunden där vi faktiskt rundar ett hörn och nu rör det sig i en ny riktning.
Ja, det här kan vara stunden då världen rundar ett hörn och börjar röra sig i en ny riktning, säger Johan Rockström. Så de här länderna, koalitionen, inte bara, man talar inte bara om deras ekonomiska makt, utan här också att det skulle kunna bli början på en sorts social tippningspunkt. Vad tänker du med dina forskarögon om ett sånt resonemang, Nagme Naciritussi?
Ja, vi har ju sett i flera år utbyggnad av solenergi går betydligt snabbare än det man har prognoserat. Och internationella energiorganet IEA:s chef gick ut härom veckan och sa att det här är en brytpunkt. Det vi har sett ske på oljemarknader hittills, det är inte något som går över fort. Utan länder som Sydkorea, Frankrike, de inser att vi måste röra oss bort från fossila bränslen för vår egna nationella säkerhet. Så om fler och fler politiker agerar på det här, då kan den här social tipping point komma.
Mm. Men kommer det att gå tillräckligt snabbt då för att vi ska kunna klara våra klimatmål?
Det är den stora frågan. Just nu är beräkningarna att vi rör oss mot minst 2,5 graders uppvärmning. Så det ska faktiskt mycket till för att vi ska kunna klara Parisavtalets mål.
Mm. Lotten Collin, till slut på plats i Santa Marta. Du har ju pratat med många där under de här dagarna. Nu börjar mötet gå mot sitt slut. Kan det här mötet, enligt de som du pratar med, du sa att det var liksom en startup-känsla där nästan, kan det här mötet bli avgörande och början på slutet för den fossila eran? Vad säger du som de som du har pratat med?
Jag tror att många betonar ju att mötet är en början på någonting snarare än ett slut. Att det här är startpunkten för en ny rörelse framåt. Frustrationen på FN-mötena har varit väldigt förlamande och skapat någon sorts okej, vi får hoppas att Kinas elbilsunder löser det här. Det har varit fokus på tekniklösningar och så man har pratat om något helt annat som vi har nämnt här än fossilfrågan. Det finns en vilja också här, tycker jag, som är tydlig att utöva någon sorts konsumentmakt som oljekonsumenter konsumenter som också är spännande att säga att vi vill inte sitta i knät på er längre, vi ska göra någonting annat. Sen tycker jag att det är intressant, jag pratade med Colombias energiminister igår ju, och då sa han också att vi måste komma ihåg hela tiden att det här trots allt är politik, och i politik kan allting hända.
Säger Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent som var med direkt från Santa Marta i Colombia. Tack Nagme Naciritussi, expert på klimat- och energipolitik vid Linköpings universitet och seniorforskare på Utrikespolitiska institutet.
Tack.
Vi som gjorde klotet idag var Harald Andersson, tekniker Christian Barter, producent Peter Normark och jag heter Marie-Louise Kristola.